Podplay.
Så är det så att jag och Ann Söderlund i det tillståndet har delat på en flaska champagne.
Ja.
Det är lite livesändning kväll, det är lite uppsitta kväll här.
Är det uppsitta kväll med Ann, fyllkåta Ann?
Det står jag för. Ja. Det är en gång man ligger nu för tiden.
Ja. Trist. Jag tycker det är ändå ett så här starkt begrepp som har försvunnit. Fyllkåta, det försvann där i MeToo.
Det erasades.
Ja, kvinnor slutade vara fyllkåta och uppenbarligen män också. Så nu var man antingen
full eller kåt.
Full eller kåt eller ja, vad heter det? Övergreppare eller offer.
Ja. Du menar lite känslan av 70-talsfilmer med så här vinballe och glädje och skratt. Det är helt borta.
Ja, alltså allt har ju blivit på sånt jävla gravalvar hela tiden.
Gravalvar
hela tiden. Ja. Allt har blivit på sånt gravalvar hela tiden. Så att det fyllkåt man är ju liksom inte på agendan längre.
Den är ju det fast under the radar.
Jo, men det är ju extremt skamligt att erkänna att man är fyllkåt.
Men alltså grejen är så här, det var någon som sa till mig, om inte alkohol fanns skulle det finnas ungefär 13 barn. Men jag tycker att det är så roligt. Jag satt på någon middag här om kvällen så sa hon så här, jag sa en tjejkompis med mig, hon sa att, men om ni vill ha ett, ja, det var en kompis till mig som så gärna vill ha ett till barn. Och hennes man vill verkligen inte det. Och vi håller ju då med olika små gamla häxtips, allt från att köpa en liten spruta på apoteket, samla sperman på magen hit och dit. Men det som är
vadå, varför kan han inte spruta in direkt? Jag fattar ingenting. Okay.
Nej, för att han vill inte ha något barn med barn.
Nej, så han lägger den alltid i lilla satsen på mögen.
Precis, han är det finska rycket och det har tydligen var lyckat, ovanligt lyckat. Men det som är, då sa min tjejkompis här, men gå på bröllop och bli bubbelfull och sen så knullar ni något dik eller någonting. Det är svårslaget att göra någonting härligt tillsammans, till exempel en sommarnatt, och att inte vilja ligga.
Gud ja, samtidigt måste jag säga, erkänna att förr i tiden när jag var 20-30, då var jag riktigt fyllekåt. Du alltid fyllekåt.
Det har gått över lite.
Ja, men det, jag fyllekåt, men hänger också ihop någon så här undertryckt, lite fördämna, lite undertryckt liksom känsla som inte så här kommer upp till ytan, blä blä blä, och nyfikenhetslusta, allt möjligt och lite bekräft, men det är allt i ett, som ett liksom sammelsurium av känslor. Men nu tycker jag att jag inte är så fyllekåt längre. Dagen efter kåt skulle jag snarare så här skriva under på.
Fast jag tycker att den stora skillnaden tycker jag är den geografiska, det geografiska avståndet. Om jag är iväg någonstans med Karasloken och vi går på någon liten fest eller något så här, i en annan stad eller på annan ort, då bubblar fyllekåtan upp. Men är vi hemma i Viva Stockholmia, då åker vi bara hem och däckar.
Ja, men jag kanske bara är helt desillusionerad på grund av...
Vi vet på verket, vi är så gamla nu.
Ja. På grund av det här året, när jag kommer hångla upp det, är så fyllekåt. Nej, men det, på grund av det här året, för jag tycker liksom bara man går runt och skaver. Man jobbar på samma arbetsplats i princip. Alltså vi sitter ju hemma i varsitt barnrum.
Det finns ju inte så mycket som liksom...
Det finns inte så mycket som sprakar.
Få en att komma igång, eller gå igång.
Nej, så att säga, nej, jag kanske är fyllekåt egentligen, bara att jag har glömt bort hur det är.
Men grejen är att fyllekåt man, heter det så?
I guess.
Ja. Den slår ju till när man minst anar det.
Gud ja. Men det roligaste jag vet är ju så här, jag har ju några så här riktigt präktiga tjejkompisar. Och nu tycker ju du att jag är präktig. Men nu pratar vi preussisk präktighet.
Vem har sagt att jag tycker att du är präktig?
Nej, men det vet jag. Jag bara känner på mig att du tycker att jag är präktig. Jämfört med dig. Skitsamma. Men då heter det. Ja, men du vet, så här riktiga så här moralkvinnor. Nej, usch. Och fy, alltså sådana typer av tjejer. Vilket är så svingulligt och naivt på ett sätt. Men sen, ge dem tre shots. Jävlar i min lilla låda, då ska det nypas på tuttar och det ska hånglas med någon tjejkompis och det ska hånglas med någon kille och det ska flörta sig vilt. Alltså det är som då for Satan in i Judas, vet du, den berömda frasen när Judas ska förråda Jesus.
Så du på.
Nej, när Judas ska förråda Jesus inför, vad heter det, den här jävla middagen.
Den sista måltiden.
Ja, exakt. Mm.
En påsk för några veckor sedan.
Ja, då möter ju Judas Satan. Och så far Satan in i Judas och det är därför han förråder Jesus.
Jag fattar.
Precis samma sak händer då med de här tjejerna. Satan far in i dem.
Ja, men alltså sprit är ju...
Satans elixir.
Ja, så är det verkligen. Och jag tycker att det är så många säger, men jag kan dricka lite bubbel, lite vin. Men sen kommer in några hot shots och då... försvinner tid och rum alltså.
Ja. Men vilket är ditt bästa fyllekåtminne?
Ja, men jag kan faktiskt komma på två stycken riktigt bra. Nu hoppas att en del inte lyssnar på den andra. Jag och mitt ex. jag och mitt ex var i Amsterdam. Vi hade efter mycket pysslande och trocklande och pocklande lyckats få iväg alla våra barn som var mellan typ ett år och två till tre olika då typ caretakers. Jag kom dit, han var där på någon mässa och jag kom efter och vi var i Amsterdam. Det är ju, Amsterdam tilltalar mig för den är inte så jävla tillrättalagd. Den är liksom lite mer rough tycker jag än till exempel Paris.
Jag har inte varit i Amsterdam fortfarande och då bor jag med mina bästa tjejkompisar där.
Ja, men jag tycker väldigt, väldigt mycket om Amsterdam. Det är också lättillgängligt. Allting är så här arkitektoniskt tillgängligt. Raka längor, lilla båten, floden, smala höga hus. Det är mysigt. Och då var vi på en bar tillsammans med... massa roligt gayfolk och vi partade på to the bitter end och sen gick vi hem till vårt liksom faktiskt ett väldigt trevligt hotell by the little river och vi var i gasen alltså, det var hiten och diten och det var sprakande och hakande och det höll på i timmar.
Åh fan.
Ja, men även när jag och Matthew var tillsammans, jag kommer ihåg att han, det var den veckan han då, när vi inte var officiellt tillsammans och sen kom han då till Gotland.
Är det dags med Gotlandshistorien en gång till?
Ja, men då var jag på Hamra. Aha. Med Nisse och Fia och Nilla och Jakob allihop. Och då fanns det ingenstans...
Oh, vad relevant för poddlyssnare.
Ja, då fanns det ingenstans på... Då var ju då Nisse... Jag ska säga, Nisse sa till mig...
Nisse vem? Name dropper Nisse. Party.
Nisse
Hallberg.
Ja. Han sa till mig, jaha, är det nu... Han kallade Mattias. Är det nu mäklaren och Gantt-modellen kommer?
Ooh.
Och då fanns det ingenstans att bo på Hamra. Så då fick vi bo i ett litet så här uthus tillsammans med en annan tjej.
Mm.
Så nydumpad. Och inte alls intresserad av att vi skulle gå och lägga oss. Fast klockan var 5:30 på morgonen och solen hade gått upp. Utan hon tyckte att vi skulle sitta och dricka vin och prata ute på lilla minikrin i verandan. Det så där.
Små bra grejer man kommer på klockan 6 på morgonen. Man var riktigt full under en hel kväll.
Ja.
Ja, det är bara då man kommer på att säga nej, vi kör på lite till.
Precis. Och särskilt då när man är inne, du vet när man är inne i en livskris. Då är man ju inte trött.
Nej. Man är ju bara gå i på jävla energi.
Ja, man vill ju inte gå och lägga sig för det är farligt på något sätt. Så vi bodde i en liten holk tillsammans. Vi tre, hon på ovanvåningen på Schlafen och vi där under. Och vi var ju så nykär, vi ville ju bara...
Bonka på.
Vi var så fyllekåta så att liksom... Ja, tuppen gal. Ett extra slag för oss. Och hon då ville att vi skulle sitta där ute och Mattias försökte säga... Då går jag in och lägger mig. Då lägger jag mig. Och så gick vi in, till slut och klockan 7. Du vet, man är ju så här, vill ju vara gullig mot någon som mår lite dåligt. Så jag dök väl upp där någon timme senare 6:30. Hon satt kvar och tog en cigarett pillis. Och sen skulle det då pippas på i underslafen. Tysta efter 263 viner och 19 hot shots och hitan och ditan. Och det liksom, det gick inte att sluta. Du vet
så. Nej, precis.
Och det tycker jag var ganska fascinerande. För det kommer man ihåg från när man liksom var väldigt ung. När det var så här... Men det spelar ingen roll om mamma och pappa i rummet bredvid eller dit. Du vet, det var sån stark drift.
Kommer det är som elektricitet. Så här,
bara kommer, det är nästan så här...
Ja, men, utomjordiskt.
Ja, det är så här, okej, du får pippa med den här killen, men sen kommer du tyvärr att dö.
Exakt.
Det är fan värt det.
Ja, det är värt det.
Det är värt det. Och när man, ju äldre man blir så sker ju det bara vid nymånen, jag vill säga. Eller vid ägglossning kanske, eller när man är riktigt nykär.
Ja.
Och samtidigt känner jag så här, jag vet inte om jag saknar så himla mycket. Jag vet inte om jag orkar ännu en gång.
Nej, men precis, för det där är ju dränerande. Alltså det ger ju lika mycket som det tar, eller kanske till och med tar ännu mer än vad det ger.
Men det är ju en speciell känsla, som det finns ingenting som liknar den. Och jag tycker inte att den förbleknar. Man känner den förnimmande. Man kommer precis ihåg hur det är när man är så här, nej men döda mig då. Men jag måste bara flyga, jag måste bara hångla. Och jag kommer ihåg när jag och Mattis, vi var där, ja, men den där veckan då. Då var vi nere på det här, vid hotell, där de spelade in Pensionat Oscar.
Mm,
och Holm Hällar.
Och
det här var ju ganska tidigt på sommaren, så det var vi och en barnfamilj. Och vi var liksom lite bakiskåta. Och vi, liksom, vi var ju bara tvungna att pippa med varandra.
Mm.
Som små hundar.
Mm.
Bakom en liten tall. Bakom en liten,
jo, men exakt, den har jag också haft. Man är så här,
ja, och så bara så här, men gud, där ligger den för mig. Man går härifrån. Nej, det skulle äta små medtagna sandwichar och hit och ditan. Så låg det liksom en, du vet, upp och ner vält.
Såna eka. Rotvälta. Ja. Nej, en eka.
Och så tänkte jag, men den har ju, det hade ju ändå ett liksom litet sprung på så här 40 cm. Så vi kunde ju inte ligga där under och pippa. Det skulle man ju se, två vita skärtamens. Men det gick liksom inte. Den slank in den där rackan. Det gick inte att stå emot. Men jag älskar den här känslan. Och det som är så tråkigt tycker jag ändå är att just den där känslan är liksom lite svår att få till i vardagens smädande tillvaro. Så den sker ju oftast. Jag hade den senast, kom jag ihåg, på Martins och Malins lilla femårsjubileum nere i då. Och då,
ja,
var det,
ja, men den här då, podden när Ann Södlund sitter och berättar om alla sina fyllekåtsminnen.
Nej, men det
den
är
kommer
ju
gå till
underbar
historien. Vi fortsätter även i nästa, ja, avsnitt. Kul att ni var med oss den här veckan.
Det var jättekul när man kom ner i morgon dagen efter på frukosten och alla tittade lite snett under lugg. Och där kommer de som väckte hela hotellet.
Mm.
Tid och rum.
Ja, det,
ja, du hade tydligen inga fyllerminnen.
Nej, men det fanns ingen tid för dem, så att vi går vidare i podden. Nej, men jag har ett roligt fyllerminne, eller jag har väl ett par olika. Men, ja, men just den här drypande personen, också vet man har fått syn på en person tidigt under kvällen.
Mm.
Och så bara så här, man bara känner att man så här sugs mot varandra, men det, liksom, det blir, tajmingen är aldrig rätt. Man måste hålla det liksom lite hemligt så här. Det är lite så här inkognito. Det kanske är någon kompis, kanske är någon polares ex. Alltså du fattar den där känslan.
Ja, jag vet.
Ja, du vet så här, så här, det går inte, men man
är som katt runt på hett plåttak.
Jaha, eller du tänker runt het gröt kanske.
Ja, det är olika.
Ja, det är olika.
Tak och gröt.
Tak och gröt. Ja, men katt på het plåttak, de hoppar ju. Jag tänker runt katt runt het gröt, den väntar ju på att
men
gröten ska svalna.
Ja,
ja, okej. Okay. Lite olika när man refererar till saker och ting. Men, ja, men och så helt plötsligt så bara, alltså, kommer det där momentet där det inte går att motstå varandra längre. Och så bara man tar i varandra, det som att elektricitet, mm, alltså bara sjuder ut. Och det är ju faktiskt fyllans bästa egenskap.
Också mycket dålig också.
Ja, mycket dålig. Men att man slappnar av på det där sättet, ah, som bara så här, öppnar upp en liksom, i själen, mm, på något, mm, sätt. Och det sexet kan ju vara så sinnessjukt oemotståndligt.
Mm.
Så att,
men bakisexet är egentligen mer romantiskt.
Det är mycket mer liksom insnärt. Men det här, just det här, du vet, den här personen som man inte så här kan, men som är liksom ilsk och, ja, kåt och glad, mm, och härlig och frustrande på alla sätt. Den är ju, går inte att.
Men jag måste fråga en privat sak.
Jaha, för det här var ju helt oprivat.
Ja? Nu när vi har pratat lite kärn och slisk och slask och korvarsluringar på tisdagen. Nej, men grejen är det här med den kvinnliga orgasmen. Efter två glas är den helt körd för mig.
Jaha.
Helt körd. Det är ett litet tips inför julhelgen. Jag bråkade faktiskt med min karaslok. Jag säger inte, nämner inte några namn. Så
ingen vet vem det är.
Nej, men jag tycker att det är så intressant. Vi har pratat med många kompisar förutom dig då, som ändå fått till det här under corona. Med corona, privat, ja, hemmasex på dagsdato. Men hur många som ändå varit hemma med sina snubbar eller sina tjejer ensamma timme efter timme efter timme och ändå inte haft något fuffens för sig.
Det är som, konstigt.
Nej, det är en sån sordin på alla sorters stämningar just nu. Alltså.
Mm. Jo, men å andra sidan så vet inte jag om det har hjälpt oss heller.
Det jag vill säga, att jag tycker att det känns som så här, uttrycket längtans blå blomma, att så här, vi alla går och suktar efter när vi ska känna oss fria, glada och kåta. och romantiska igen.
Gud ja. Jag tänkte att jag skulle berätta min andra fyllekåthistoria, men du kanske gått vidare i den här podden. Kan gå vidare, det är okej.
Nej, nej, jag vill höra.
Det andra roliga är, jag och Joel är på vår första bilsemester i Italien. Och vi är i Toskana som är så smärtsamt vackert. Du vet ju alla som har varit i Toskana att det är så här, du går ut och tror att du typ står live i någon typ renässans konstverk liksom hela tiden. Alltså det är på riktigt sinnessjukt.
Ja. Och det sätter igång saker hos en, vackra saker, ja, kultur. Precis.
Och då fick jag feeling då, för vi hade stannat vid något, en härlig liten ställe och druckit ett glas till lunch. I det här glaset är ju fortfarande kåtman där och orgasmen aktiv så att säga. Och jag får feeling. Så jag säger till Joel, nu ska jag ha sex med dig i Toskana längs med vägen. Och han bara, han blir så stressad, vet du, den unga ynglingen som inte varit med en äldre kvinna.
Är det en roadmovie?
Ja, det är en roadmovie. Så vi åker av då vägen in i någon liten snirklig håla utan, ja, längs med motorvägen liksom. Kör ganska länge, kommer till någon sån här ställe. Bara inser att så här, du vet ju precis som en Monet är. Alltså, man måste ju backa för att se att den är vacker. Ju närmare du är, ju klidrigare är den. Jag vet så att det är ju, vi kommer alltså ner till någon typ av, ja, nästan sopstation. Du fattar, ja, vi är där. Det är lite äckliga ruckel, det luktar kiss så fort man öppnar dörren.
Det kan ju också vara sexigt.
Nej, ja, men du vet. Och sen
så
helt plötsligt kommer både jag och han på att det finns ju typ tarantellor. Aha. Och så får vi någon så här panisk ormrädsla och spindelrädsla och allting. Så
men vi var väl ändå inne i bilen?
Nej, vi skulle ju gå ut och ligga i Toskanas landskap.
Ja, men
tänkte vi. Men så blev det inte då, utan då blev det då någon form av dagsljus sex i baksätet. Och Joel binder också upp sin tröja som någon form av bandana.
För vad? För någon
pedoni? Oklart, för att han var så rädd att det skulle komma någon så han snabbt skulle få på sig tröjan. Han ville ändå inte ha på sig tröjan. Ja, men du vet, det var liksom inte...
Nej, det blev inte bra.
Fast men det är ju en story vi inte kommer glömma.
Jag fattar. Jag vet inte, jag tror att vi alla längtar lite efter att inte se våran kar hemma, sittandes i soffan och ha olika sorters Zoom-möten.
Ja, men dels har vi inte varit fulla heller på riktigt på 1000 år. Så att vi kanske både, eskapismen ligger både i fyllan och i kåtman och i sexet. Så fyllekåtman ska icke underskattas. Jag tycker det är ändå det är en relevant...
Ja.
Känsla som man liksom lite så här, nej, den existerar inte längre. Tjejer är inte fyllekåta och det är inte killar heller.
Ja. Nu måste vi, nej men det finns ju någonting väldigt fint i att bara släppa taget om allt. Och det som är så skönt nu när man lever på 2020-talet är ju att inte, det har ju varit mycket tragik också med både midsommarruset och helgfyllan, att kvinnor har blivit gravida, ofrivilligt gravida, och det har liksom, det var mycket tragik kring det faktiskt. Men den klassiska fyllekåten...
Ja, men om vi inte bara alltid måste vända på den stenen. För där är man ju alltid och vänder och vrider. Och måste
då låter vi den ligga kvar.
Ja, då låter vi den ligga kvar. Utan bara så här adressera det härliga med fyllekåten. Så ska den icke underskattas?
Nej, men jag vet inte om vi nu ska dra slutsatser både med sex och med sex och isolering. Så är den nya forskningen säger att männen har klarat själva isoleringen bättre än vad kvinnor har gjort. Och jag tror så här, män tycker att det är skönt. De behöver slippa känna några krav.
Ja, men män är ju också väldigt, som jag upplever män i alla fall de jag har levt med, är ju väldigt rutinfokuserade.
Mm.
Alltså de klarar av att sätta upp en agenda och sina rutiner oavsett miljö. Jag tänker ju att det, på ett sätt så passar de ju både bättre och sämre som soldater, för de har ju tydligen väldigt mycket mer posttraumatisk stress, men de klarar ju av en aktivitet på fält mycket bättre. Att så här, leva så monotont som vi har gjort senaste året, det har ju inte, jag kan inte säga att det har varit speciellt bra för mig.
Nej,
jag är 100% oinspirerad. Jag tror inte det kommer en bra tanke på ett halvår.
Men jag tänkte bli, när jag var ute och gick igår och tog en liten kvällspromenad på grund av frustration. Så tänkte jag, nu ska jag låta tankarna flöda. Jag gick ändå ut och gick i så här 3/4. det kom inte en Nej. Enda flödande tanke.
Nej, och
det
brukar jag bara, alltid...
Jag har blivit helt dum i huvudet. Alltså, har det stannat av?
Ja, men ja! Jag är helt i chocktillstånd. För jag är alltid en sån här person som alltid har liksom mitt anteckningsblock i mobilen till hands. Mm. För det kommer alltid upp så här... Någon tanke, något ämne, etc. Mm. Men nej. Det bara var liksom helt tyst. Men ekande, tom, tunna. Jag har fått liksom grävt upp gamla idéer och byggt om och skapat om liksom, på något sätt.
Men jag tycker att det här också är också en historisk, väldigt så här, intressant förklaring till varför människor går med på att leva i monotona tillstånd. Liksom.
Mm.
Att man säger, jaha, allt från så här, ja men... kinesiska revolutionen som liksom, ja men, alltså, att människor har gått med på att vara hunsade på ett sätt.
Ja, men och sen så tänker jag också väldigt mycket på den här förstatligheten vi svenskar ändå har. Alltså hur mycket liksom tilltro vi ändå har till makten och ordningen och liksom överheten på något sätt. Hur mycket individualister vi ändå är. Mm. Och liksom trots att sociala medier har kommit och allt sånt där. För det slog mig faktiskt här i helgen, om jag fick nu fått en enda ny tanke, så var jag så här, men vänta ett tag. Okej, nu ska vi alltså inte gå ut och äta eller äta överhuvudtaget typ efter klockan 8. Vad gör det farligare att vara på en restaurang efter klockan 8 än att gå på ICA? Varför kan inte den smittan uppstå där? Eller vad tänker man liksom? För att just restauranger har ju så här stenhård OVK, det vill säga att det måste vara en superbra luft där inne för att de ens ska... får funka, för annars så kommer någon liten myndighet och säger, nej, här får du inte bedriva kök etc. Under tiden den typen av check är inte alls lika viktig, exempelvis en livsmedelsbutik. Men okej, okay, what is it? Och likadant är det ju med biosalonger och teatrar, i alla fall framförallt biosalonger. Men vad är det som är så farligt där men inte här? Okej, okay, då kommer vi till lagstiftning. Mm. De här platserna kan lagstiftas, det kan inte än så länge livsmedel för att det går under en annan förteckning. Men då tänker jag, men en person som är sjuk som måste gå i affären, den måste gå i affären för det är just livsmedel. Även om det är ett singelhushåll så måste du kanske ta det till affären. Om du inte bor på en ort som har matbud etc. Eller får hjälp. Okej, men vänta, hur ser skattesatserna ut på de här branscherna? Då börjar man ju se ett litet mönster. För Systembolaget har ju ändå 32% i skatt på sina varor ovanpå momsen.
Mm.
Restaurang har ju 12%. Uh-huh. 12-16%.
Uh-huh.
Och kollar du då på kultur har du 0, 6 och 12%.
Mm.
Okej, okay. Vilka branscher är det som har reglerats hårdast? Ja, det är de branscherna som inte har så mycket i skatt. Men de andra branscherna, som livsmedel exempelvis då, som har, jag tror 16% i just livsmedel, men om du köper en diskborste så är det 25% exempelvis. Där, ja, det får in ganska mycket mer skatt. Och det är väl klart att coronastrategin är skattebaserad, så att man låter ju liksom några falla först i leden och sen räddar potentiellt det som räddas kan med pengarna som man betalar i skatt för andra. Ja.
Ja, men intressant. Men det skapar ju liksom... Ja, men jag tänker på nya... Så här, nu har ju Storbritannien då stoppats från att åka flyga över gränsen på grund av att deras muterade virus. Det är liksom... Jag hoppas att det kommer göras massa roliga musikaler om det här sen. Jag tycker det är så roligt. Eller inte roligt, det är supertragiskt. Men det är så här att människans behov som är så här, det bara pågår, det är saker och ting som stannar av. Så här, krabborna kommer inte över sundet.
Nej, jag vet inte vad jag ska säga längre. Det är bara, grunden är väl att så här, vi måste ta reda på var det är, varför blir vissa sjuka och vissa inte blir sjuka. Och sen ska vi inte glömma bort hur statistiken faktiskt ser ut. Just i livsmedelsbutiker springer riskgrupp, hög riskgrupp 70 plus runt om. Hela tiden, alla tider på dygnet. Spelar fan ingen roll när jag går in i Sabis i fältöversten så är det... kryllar utan 70-plussare utan munskydd och står och kittrar med varandra som att det är en ren festlokal. Men, nog sagt om det. Jag vill bara att man tar reda på varför folk blir sjuka istället för att isolera hela samhället.
Mm.
Men en annan grej som har slagit mig apropå olika trender och fenomen, eftersom vi är lite oinspirerade just idag, så blev jag ändå lite inspirerad när jag tittar på de här nya typen av gravidbilder som läggs upp i sociala medier. Och det slog mig någonting ja, putslustigt att så här, herregud, de här bilderna på de här unga mammorna som det också är, de är liksom porträtterade som, var det Beyoncé som satte den här trenden när hon väntade de här tvillingarna?
Ja, när hon la ut de här bilderna där hon sitter då så fiffad framför ett stort blomster, en stor blomstervägg. Det satte ju otrolig trend.
Ja, det satte en otrolig trend. Och sen var Amanda Schulman snabb på det i Sverige. Och sen, ja, sen var det Kinsa och hela fadritten följde i samma spår. Och nu verkar det vara mer liksom obligatoriskt än någonsin att ta helt sinnessjukt djupa bilder på sig själv som olika, nästan utklädda till små gravida fier skulle jag säga.
När man danske hävskun.
Danske hävskun som visar upp sin mage på bästa sätt.
Men det är väldigt roligt. Jag hittade faktiskt några gamla bilder som jag gav till oss sen när jag var gravid med honom då för 19 år sedan. I någon gammal särke som jag hade hittat på en second hand butik i blått sida, lite skavigt med en liten spets på. Man var ju inte fräschör. Eller vadå, jämfört med vad? Men det var ju liksom, man hade halvrisig frisyr, det var någon kläggande mage där, någon blomsteraktig liten tischa, riktiga grejer. Jag hade gravidkläder.
Ja, men det hade ju jag med.
Så det måste ju ha dött ut.
Ja, men det har ju dött ut, det var ju en trend som...
Jag gick ju då till Lindex avdelning för gravidkläder.
Ja. Då var det ju som att man satte på sig en säckväv.
Nej, men det var ju så här klassiskt som man läser i, så här, ja, i gamla gravidböcker, så var det så här, klipp till månad 8 till en bekväm mamma frisyr, var beredd på det värsta.
Nej, och nu helt plötsligt har vi då gått från liksom, vad ska jag kalla det för, bronsåldern, järnålder, rakt in i en ny renässans, vilket då motsvarar 1400-tal.
Men alltså från vikingahettor till så här tidigt 2000-tal var ju steget inte långt.
Nej, men, nu... men alltså det är det jag menar. Men sen från att vara så här vikingagravid för 6 år sedan, så springer ju folk runt och ser ut som... Jag tror inte en graviditet har porträtterats lika gudomligt sen renässansen.
Nej, jag fattar.
Men renässansen har ju då beskrivits som den period då människan upptäckte sig själv. Och där är ju vi lite just nu. Individen befriades från den romersk-katolska kyrkans ok. Och här kan vi då säga att vi kanske har försvunnit då från det förstatliga Sverige, kollektivismen, och gått till en individualism som uppenbarligen renässansen också har gjort. Man vet ju aldrig när man är i en era, om man är med i en storhetsera eller inte. Inte kunde väl vi veta att så här, Jag mår illa med Magnus Uggla skulle vara en klassiker när vi växte upp på 80-talet. Men du förstår vad jag menar. Det är ju så svårt att förstå att Boten Anna skulle vara liksom fortfarande en hit.
Jo, jag fattar, men vi måste ändå hålla kvar lite vid gravidmodet.
Ja.
För när man tittar på en historia så är det ändå så jävla liksom, de som var stilikoner, de var ju stilikoner alltid. Elizabeth Taylor gick ju omkring i liksom vida små klänningar med en liten hög topp, gick upp typ 2,5 gram. Så ser man bilder från 60-talet där Jackie Kennedy är höggravid, sitter och superciggar.
Ja.
Det var ingen som vet att min syrra ciggade med sin första dotter som nu är 23 år.
Är det sant?
Ja, jag kommer ihåg att jag var ute på stan med henne och hon tog sig en cigg.
Cigluring.
Du, tänk om det skulle hända idag, älskling. Det skulle bli stening på allmän plats.
Ja, ja, ja. Gud, ja.
Nej, men vadå? Vi skulle ju alla gå fram och säga till.
Ja, ja. Nej, men alltså man skulle ju förutsätta att det var här. Nu måste vi dags att ringa SOS.
Nej, men alltså det... Nej, men alltså, det är liksom chockartat. Sen kom ju Diana på 80-talet.
Ja, det var ju inte så roligt.
Nej, men liksom...
Någon form av städrock slash gravidklänning. Alltså det var ju verkligen bara...
Ja, men det var ju då hennes... Det var ju då hennes kragen också blev modern, som också nu har kommit tillbaka. Vad säger du om kragen?
Ja, kragen. Jag är dubbelt i kragen. Jag har ju haft de där kragen en gång i tiden. Och tyckte inte om dem då heller.
Nej, men kragen, det är ingenting för mig. Och sen kom ju 90-talet med...
Ja, det var hängslebyxan, gravidbyxan. Ja, och fy fan, vad ful den var.
Fan, jag hade ju den, jobbade med den. Och när Demi Moore var så här på omslag till Vanity Fair. Och jag gjorde ju också ett, ja, lite sånt.
Mm, klart jag gjorde.
Men 2000-talet, nu har vi liksom... Nu är ju gravidmodet imploderat i så här, det vanliga modet. Kate Moss, det var ju inte så här att hon... körde gravide braxernas braxafton.
Nej, och sen kom 2017 med Beyoncés stora omslag då.
Precis. Nej, men det som du säger, det är ingen, man har verkligen ingen aning om man är med i liksom i en period när det blir senare då en stor. Så var det lite med Kent också. Ja. Det var väl ingen som tänkte om de där fyra halv två fagra män, killarna kom och sa gud, de här skulle förändra hela så här, Sveriges musikarena.
Nej, nej, gud nej. Nej, men exakt. Eller Håkan Hellström för den delen heller. Nej, men gud, det är intressant när saker och ting bara sker, att man inte vet om att man lever i en historisk tid. Jag undrar hur det var för Leonardo, inte DiCaprio utan Da Vinci på den tiden, när liksom, visst fattade han själv eller var han hånad, häcklad, blev han stor liksom efter sin tid, vad tror du?
Nej, men han blev ju stor redan under sin tid, just för att han var också en sån magisk målare och tecknare. Han var ju också, alltså han gjorde ju inga fel. Han var ju inte liksom
autist, jag visst.
Ja, precis. Nej, men han var ju inte någon, han var ju inte på något sätt kontroversiell. Nej. Han var ju bara en fantastisk uppfinnare. Han gjorde ju liksom förlagen till helikoptern.
Okej, Ann, nu skulle du komma med lite härliga julromcoms, någonting som du själv älskar.
Ja, men det var bara för att in the lack of romance just nu så fastnade eller hamnade framför Love Actually häromdagen. Mm. Och det är ju en klassisk film, det vill man ju liksom inte beskriva eller någonting. Men det finns några klassiska scener där, bland annat när Hugh Grant dansar genom 10 Downing Street.
Jag får ju lite panik på den scenen, men absolut.
Jo, men det får man göra. Ja. Och inte det som är meningen med klassiska romcoms.
Jo, de ska ha ett cringe moment som ändå ska sätta sig.
Precis, precis. Och det är också, ja, men när han, vad heter han, engelska skådespelare roll, som ska då beskriva sin kärlek för Keira Knightley utanför hennes då gulliga romcom-hus i typ Notting Hill. Och han då kan inte säga någonting, så han sätter på en låt och så visar han, förklarar han sin kärlek då, men, ja, med skyltar då. Berättar han då hur mycket han älskar henne, medan hennes nyblivna man är där uppe i deras lilla hus. Och det är också så konstigt, den scenen framställs ju som så jävla gullig romantisk. Fast så här,
det är helt superpsyko.
Nej, den är helt vidrig. Ja, hon är så här nygift.
Hon är helt,
hans
så här,
bästa polare. Hon är så här... Tänk dig själv.
Ja.
Om typ så här, Mattis kom och gjorde det mot dig. Och typ,
bara säger, hur fan ska jag nu?
Ja, och hon var så här, lite förtjust i honom också. Men sen så fastnade jag också framför den gamla klassiska julfilmen The Holiday.
Det är Joels mammas bästa film.
Ja, men alltså det är inget fel på den. Det är många juliga skådespelare, Jack Black som jag älskar, som då inte körde så mycket så här crazy Insta-filmen naken. Cameron Diaz, Kate Winslet och Jude Law.
Mm.
Och den handlar ju då om de här två kvinnorna som båda blivit dumpade och då byter hem med varandra. Kate Winslet har ju då något hus i en liten engelsk by och Cameron Diaz bor i LA. Och sen träffar de båda så här, nya snubbar som de är kära i.
Mm.
Men då vill jag prata lite om slutet.
Okej. Okay. Mm. Men ska du verkligen ge bort det nu då, om du tipsar våra lyssnare att se den här filmen?
Grejen är att jag inser att jag inte sett så många romantiska filmer.
Nej, men jo, men det har man väl. Sen tycker jag ju fortfarande att Elf håller hög standard. Väldigt rolig. Jag älskar ju Will Ferrell.
Jag med.
Och i den rollen som Elf är han ju, ja, han är sensationell. Det är ju, den filmen är ju skriven för honom.
Men det här är ju då en annan liten film. Som jag,
ja, Miraklet på Femte Avenyn, ja, är ju fantastisk. Precis. Det ska vi inte glömma bort.
Nej. Och sen har vi, men den här, har du sett den här Under falskt flagg?
Nej, det har jag inte.
1945. Men det ska vara Holiday Affair. Det är mycket så här gamla romantiska filmer. Men några svenska då filmer som vi skulle kunna tipsa om.
Ja, men det finns en norsk film nu med Felix Sandman som heter Hem till jul, som ska vara superbra.
Jaha.
Den ser jag faktiskt fram emot att titta på.
Sen igår så gick då Peter Dalle väldigt stressad förbi mig på gatan utanför min lägenhet. Och då kommer jag tänka på hans nya film som har blivit mycket uppskjuten och hiten och ditan. Och det är ju då den här nya filmen som Micke Persbrandt har då huvudrollen i, Till solen går upp. Med Helene Sjöholm och... Vanna Rosenberg och Peter Dalle då. Och det handlar då om att Helene Sjöholm då ger då sin litteraturintresserade man då, som är Micke Persbrandt, en bok från 1500-talet som handlar om drömmar.
Mm.
Ska vi lyssna lite på trailern?
Vad är nu detta? Det är för mycket. Men du har inte pratat om något annat.
God jul.
God jul, älskling.
Den som kan tyda tecknen i den här boken, han kan styra sina drömmar. Men det är farliga saker.
Anna!
Därför att man kan skapa världar man blir kvar.
Du gick på en strand. Men det var så verkligt.
Du hade ju kunnat drömma om mig ändå, även utan den här boken.
Du måste vara överens om en plats och att du somnar samtidigt. Vi kommer ju inte vara otrogna. Det är bara en dröm.
Så att då är de då otrogna i drömmarna.
Mm.
Och det är så sjukt, för jag såg den här trailern igår och i natt så drömde jag precis om det här.
Spännande, hängde det någonting ihop med att du var fyllekåt att göra, månne?
Nej, det hade inte. Jag kan inte avslöja vem honom var.
Det var om det ens var en honom.
Det kunde vara en hona.
Ja, det var. Tack för att ni har lyssnat. God jul på er och vi hörs och summerar året i mellandagarna.
Ja, god jul. Och då sitter vi faktiskt och mumsar fikon i fjällen, du och jag tillsammans.
Det gör vi.
Se fram emot.
Ta hand om er.
Ja.
Skydda er. Puss.